Det här är P1, Sveriges Radio.
Offentlighetsprincipen gäller alla, såväl Dagens Nyheter som Socialdemokraterna. Så vad är grejen med tidningens granskning?
Läser man det får man intrycket att här är det någonting skumt. Och att det skumma så att säga börjar redan när man skickar ett anonymt mejl.
Polisen avrådde aldrig judisk förening att fira Pesach. Men VLT vill inte ändra sin publicering.
Ja, men då ser du att det är poliskontakten som avråder från det här. Så är det polisen som gör det. Eller hur? Det är ju polis.
Och så hopp om en ny vår för pressfriheten i Ungern.
Ja, men alltså det var ju första gången någon på 20 år skulle jag säga, som någon inom statsmedierna sa någonting kritiskt mot Orbán-regeringen.
Du lyssnar på Medierna med mig, Freddy Rammel. Hej och välkommen till Medierna. Ett svartvitt bildmontage av bekymrade ministrar mot en fond av riksdagshuset. Och så rubriken Anonyma mejl till regeringen. Skickas inifrån S partikansli. Ja, det är en artikel som kretsar kring något så torrt som den svenska offentlighetsprincipen hade en rätt dramatisk inramning. Kanske lite för dramatisk. För det här var en publicering som i veckan fick både byråkrater och journalister runt om i landet att undra vad avslöjandet egentligen var.
Oj, någon mejlade anonymt och begärde ut offentliga handlingar från regeringskansliet. Ja, någon utnyttjade sin grundlagsskyddade rättighet att vara anonym och begära ut offentliga handlingar från regeringskansliet. Det är liksom inte en nyhet.
En av dem som reagerade var Daniel Wiklander, redaktör för Föreningen för grävande journalisters tidning, Skop.
Men problemet med det, det riktiga problemet, det är ju att genom att skriva på det sättet, att vinkla det på det sättet, så får man det att se ut som att det är suspekt på något vis. Och det menar jag i förlängningen, eftersom man kan inte räkna med att alla läsare känner till offentlighetsprincipen och varför det här är en självklarhet. Men läser man den där, läser man rubriken, då känns det som att oj, de var anonyma, men det var ju lite konstigt, eller det är lite suspekt. Så här. Vad hade de då att dölja? Saken är att våra svenska grundlagar är skrivna så att det är inget märkligt att vara anonym, utan det är en rättighet.
Upprinnelsen till den här artikeln är ett långt inlägg på X där ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, tidigare i år skrev om hur en och samma e-postadress gjort upprepade begäranden om att få ta del av offentliga handlingar som rörde honom. I inlägget är han tydlig med att en myndighet inte får efterforska vem det är som begärt ut handlingar, men skriver sen:
Ponera vidare att jag utan att efterforska vet att e-postadressen hör hemma på Sveavägen 68 av den enkla anledning att någon med kännedom om saken funnit det etiskt tveksamt och helt enkelt har meddelat hur det ligger till.
Bohlin understryker också att man visserligen har rätt att begära ut handlingar anonymt.
Men i all välmening till Sveavägen 68. Om ni vill fortsätta ägna Försvarsdepartementets resurser åt dessa ständiga utlämnande ärenden i hopp om att kunna generera kvällstidningsartiklar om mig utan att jag vet att det är ni, så måste ni åtminstone registrera en ny e-postadress.
I kommentarsfältet under inlägget föreslog en annan användare att man kan begära ut en lista på alla handlingar som den aktuella e-postadressen begärt ut. Och det är något liknande som DN nu gjort. I artikeln framgår att mejladressen i fråga under 2,5 år har gjort omkring 40 begäranden om offentliga handlingar, främst från regeringskansliet. Och DN har, via öppna källor, också lyckats bekräfta att e-postadressen används av en person som är anställd på Socialdemokraternas partikansli. Men den här granskningen har alltså inte gått hem hos alla.
Nej, jag undrar varför publicerar de den där artikeln?
Yttrandefrihetsexperten Nils Funke var en annan som la pannan i djupa väck när han läste artikeln.
Själva andemeningen i den är ju att detta är något negativt som har skett. Och det är svårt att förstå varför en journalist eller ett stort nyhetsmedium ska ge sig in i den diskussionen som statsråden själva har startat.
Du tycker inte att det finns någonting i den här storyn alls, eller?
Nej. Det den här storyn avslöjar, det är väl egentligen ur statsråden och framförallt då Bolin, hans grundläggande inställning till offentlighetsprincipen, där han närmast tycker att det är något besvärligt och liksom uppmanar människor om att inte använda dem eftersom det tar på resurserna på regeringskansliet eller försvarsdepartementet, som han skriver.
Men vad kan man säga så här, den här generösa offentlighetsprincipen som vi har, det går väl ändå att missbruka den?
Ja, det är klart det går, men i det här fallet så handlar det om 40 begäran under 2,5 års tid. Jag vet inte hur många begäran Dagens Nyheter gjorde under de där månaderna när de granskade Landerholm, men det var väl uppåt ett tiotal i alla fall.
Nej, Nils Funke tycker inte att den anonyma e-postadressens begäranden är i närheten av några rättshaveristnivåer. Men även om den hade varit det, så skulle det ändå inte ha spelat någon roll.
Offentlighetsprincipen kostar och ska få kosta. Den har liksom riksdagen fastställt i både grundlag och i vanliga lagar också, va?
Och han beklagar att DN, som han ser det, med den här artikeln misstänkliggör offentlighetsprincipen.
Den här artikeln skjuter ju på andra undersökande journalister i foten, som ju då ständigt använder offentlighetsprincipen.
Vad svarar då DN på den fråga som både Nils Funke, Daniel Wiklander och andra ställt sig efter att ha läst artikeln?
Men vad är det här? Vad är nyheten?
Ja, men allmänintresset eller nyhetsvärdet i det här, det är ju, kan man säga, systematiken som vi menar att vi har sett när vi har granskat det här.
Anna Åberg är redaktionschef på DN.
Alltså att det här görs under arbetstid och det görs i en omfattning som till och med få nyhetsmedier kommer upp i. Och det görs dessutom inte med öppna visir, utan det görs i det dolda. Och det är vårt jobb att belysa det.
Är det inte bara helt vanligt det som kallas opposition research som ni har ramlat över?
Ja, men det är möjligt, men det är just det här att det inte görs med öppna visir, utan att det görs i det dolda. Det är vårt jobb att berätta om det som sker i slutna rum. Det är liksom vårt jobb att belysa det. Och det faller ju också in i en diskussion om hur partierna opererar på olika sätt mot politiska motståndare, anonymt eller under liksom påhittad identitet. Vi har pratat om trollfabriker och trollkonton och diskussioner kring AIP-media. Vi har ju EUs lagstiftning om politisk reklam exempelvis. Och det här tycker vi faller in i samma diskussion.
Och det är ju också de reaktionerna som har varit mycket i sociala medier. De som inte är upprörda på er, utan är upprörda på Socialdemokraterna, kopplar också ihop det här med trollfabriker. Men är det inte en ganska stor skillnad på att använda sin grundlagstadgade rättighet och begära ut offentliga uppgifter, eller att sen sprida nyheter anonymt eller liksom hat och hot?
Ja, men, och jag säger verkligen inte att det här är liksom samma sak som trollfabrik eller trollkonton. Men det faller in i samma diskussion om hur partierna opererar gentemot politiska motståndare i skydd av anonymitet. Och det är den metoden är det som är intressant.
Och den här arbetsmetoden som ni vill belysa, den är ju då också grundlagsskyddad. Man har rätt att begära ut. Det är ju offentliga handlingar. Det är inte att man begär ut några hemligheter. Man har rätt att vara anonym. Det som många har reagerat på, det är att det målas upp som att något fel ska ha begåtts. Vad tänker du om det?
Men jag håller inte med om det, för att jag tycker inte att vi värderar det i artikeln. Däremot, igen, det är ju tråkigt om det upplevs som att vi liksom ifrågasätter offentlighetsprincipen. Det gör vi inte. Vi är väldigt beroende av offentlighetsprincipen själva när vi granskar. Så det är klart att man kan diskutera om vi hade kunnat rama in det på ett annat sätt. Men jag har svårt att se exakt hur det skulle vara. För att det vi vill berätta om här är just hur man då tycks ha hittat ett sätt att jobba gentemot politiska motståndare i skydd av anonymitet. Och det är vår sak att berätta om det.
Men det här är en argumentation som inte riktigt lyckas övertyga Skops Daniel Wiklander.
Jag har den största respekt för Dagens Nyheter och deras grävande journalister annars. Men det är just hur man paketerar det, hur man presenterar det och framförallt allt det som bara står mellan raderna. Som gör att det här, ja, men läser man det får man intrycket att här är det någonting skumt. Och att det skumma så att säga börjar redan när man skickar ett anonymt mejl. Inte vilka syften som eventuellt kan ligga bakom. För det vet vi ju ingenting om. Men jag tänker att om man tror att man är någonting spännande på spåren där så kanske man ska gräva upp det först då. Det kanske finns en jättestory där, men den finns inte i den här artikeln.
Sist här, Skops redaktör Daniel Wiklander till vår reporter Joanna Korbutiak. Nu tar vi några medienyheter från veckan som gått.
Det är inte bara i Sverige som public service tvingas skära ner. I veckan meddelade brittiska BBC att de kommer att behöva göra sig av med var tionde anställd när bolaget ska spara över 6 miljarder kronor under de kommande 2 åren. Och från Norge kommer uppgifter om att även NRK under de kommande 4 åren kommer att göra sig av med var tionde anställd. För några veckor sedan rapporterade vi om att Kulturnytts Mårten Anchén fick ändrade arbetsuppgifter efter att ha uttryckt sig politiskt på sociala medier. Nu är det klart att han lämnar Sveriges Radio för Henrik Jönssons högermediaprojekt 100%. Trollhättan-tidningen TT Ela har i veckan levererat ett skop. I Antikrundans avsnitt från Vänersborg som publicerades för ett par veckor sedan är ett av dragplåstren ett signerat målvaktställ från VM 94 med Thomas Ravelli på ryggen.
Thomas Ravellis målvaktsträck från fotbolls-VM 1994, bronsmatchen. Nu pratar vi idrottshistoria.
Men i veckan kunde TT Ela avslöja att stället inte alls används i bronsmatchen. Och troligen inte i någon match under VM 94 överhuvudtaget. Typsnittet på siffran 1 på ryggen på Antikrundans exemplar stämmer nämligen inte överens med bilder på tröjan från VM 94.
I slutet av mars kom nyheten att judiska föreningen i Västerås för första gången ställt in sitt gemensamma firande av högtiden Pesach. Till grund för beslutet låg, enligt tidningen VLT, en avrådan från polisen. Den här nyheten väckte många starka reaktioner och flera andra medier följde upp med egna inslag och ledartexter. Men stämde det verkligen?
Ja, alltså det har ju framkommit i media uppgifter om att polisen då ska officiellt ha gått ut med en avrådan till en judisk förening i samband med ett firande.
Det här är Magnus Jansson Klarin, presstalesperson på Polisregion Mitt.
Att man då, polisen avråder från att fira i grupp.
Det var en sorglig och tyvärr samtida nyhet som tidningen Västmanlands läns tidning, VLT, var först att rapportera om i slutet av mars. För första gången sedan den judiska föreningen i Västerås bildades avrådde polisen föreningen från att fira en av judarnas viktigaste högtider gemensamt.
Judiska föreningen ställer in påskfirandet av säkerhetsskäl.
I P4 Västmanland berättade föreningens ordförande.
Har vi pratat med vår kontaktpolis också som säger att ni bör inte samlas?
I VLTs första artikel framgår att föreningen fått den här avrådan från en kontaktpolis som föreningen haft länge. Magnus Jansson Klarin igen.
Vi pratar med väldigt mycket föreningar som sagt och det är klart att de kommer ju i kontakt med poliser, men vad som sägs där, det kan jag inte svara på riktigt. Sen är det klart att de kanske har fått den uppgiften, det vet vi inte.
Jag har i veckan varit i kontakt med ordföranden för den judiska föreningen i Västerås. Och hon säger samma sak till mig som till VLT. Det var deras kontaktperson inom polisen som gav avrådan. Hon berättade det här för VLT som publicerade. Rubriken är, citat, "Judiska föreningen ställer in firande på grund av hotrisk." Och i ingressen slås det fast att det är polisen som har avrått. Men VLT har i artikeln inte själva tagit någon kontakt med polismyndigheten. Och det är det här som är problemet, säger Magnus Jansson Klarin. Enskilda polisers bedömning är inte samma sak som polismyndighetens officiella hållning.
Sen kan enskilda poliser ha sina åsikter såklart, men det viktiga är ju vad polismyndigheten i det här fallet och den officiella ställningstagandet är, och där har vi inte valt att gå ut med någon avrådan.
I VLTs artikel framkommer inte mycket om vilken bedömning som ligger bakom den enskilda polisens avrådan. Det står, citat, "beslutet att ställa in fattas med hänvisning till det politiska säkerhetsläget." Föreningen, skriver tidningen, har inte fått någon mer information. Men trots oklarheterna finns alltså ingen egen intervju med varken kontaktpolisen eller polismyndigheten.
Vi vill ju inte att det sprids felaktig information i och med att det är väldigt känsligt världsläge. Det kan ju bli en alarmistisk att det skrämmer folk den här, och den typen av information vill vi ju motverka.
Efter VLTs publicering kontaktar polisen tidningen men får inget gehör. De väljer då själva att gå ut med ett förtydligande.
En information från polisens sida, dels hur vi ser på det aktuella fallet men även lite grann hur vi jobbar den här typen av ärenden när det är allmänna sammankomster och annat. Det kan ju bli väldigt laddat om polisen går ut och säger att nu avråder vi från att fira i grupp. För att det ska vara en sån typ av avrådan, då krävs det ju ganska allvarliga händelser eller hot och liknande. Vi ser ju inte det just nu.
Reportersidan. Magnus Stin sitter här. Petter, polisredaktör.
Jag träffar en lite förkylningshes Daniel Nordström, chefredaktör på VLT på deras redaktion i Västerås.
Sen torskar hemma mot 75, jag var säker på det.
Han berättar att de efter publiceringen har intervjuat lokalpolisområdeschefen Lars Jansson men valt att inte publicera något från den intervjun.
Hur kommer det sig att ni inte väljer att publicera intervjun med honom?
Därför att den gav inte någon direkt klarhet i det här. Det var ju så att att det finns en poliskontakt, ja, det vet vi. Det är inte påhittat. Och att de normalt sett inte uttrycker sig på det här sättet. Ja, det, så är det kanske. Men de gjorde det i det här fallet.
Mm.
Och då får de lösa det internt.
Daniel Nordström tycker inte att tidningen har gjort något fel i den här publiceringen.
Alltså det står ju i ingressen att det är polisen. Och så här, ni skriver inte polismyndigheten, absolut, men ni skriver ju ändå polisen. Det tolkar jag som ändå en officiell, någon slags officiell kommunikation.
Ja, men då ser du att det är poliskontakten som avråder från det här. Så är det ju polisen som gör det. Eller hur? Det är ju polis. Det är inte så att det är vilken vem som helst. Det är alltså etablerade poliskontakt sedan många år tillbaka. Som har sagt där. Och då är det polisen som avråder. Eller?
Ja, eller uppenbarligen inte. Polismyndigheten säger ju själva att, att de inte har använt något sånt språk.
Polismyndigheten, återigen, de har ju inte dementerat att att det finns en poliskontakt. Det medger ju Lars Jansson och polisen att det gör. Och återigen, Lars Jansson vet inte exakt vilka ord som används i det här. Och han vill markera det mot att normalt sett så använder vi oss inte av ordet avråder. Men det förändrar ju inte då det faktum att poliskontakten har avrått dem från den här sammankomsten.
Finns det inte någon poäng i, med tanke på att det finns en hotbild mot bland annat judar då i Sverige. Är det inte då extra liksom viktigt att sådana här detaljer blir rätt?
Det finns absolut alla anledningar till att verkligen säkra sig om att de här uppgifterna är korrekta och så. Jag tycker att vi har gått igenom det här på ett relevant sätt och som sagt var det här en noga genomtänkt publicering. Vi har som jag sagt haft många diskussioner kring, ska vi då addera det här på något vis eller inte? Men återigen då, problemet tror jag inte är vår publicering, problemet är ordet avråder. Och det vill polisen markera mot att vi normalt sett inte använder det begreppet. Men det här, den här poliskontakten så har de ju tolkat som att de avråds från att hålla den här sammankomsten. Och exakt hur det uttrycks däremellan, det vet ju varken vi eller polischefen.
Du tycker inte att det finns en anledning att ändra något liksom?
Nej, jag tycker inte det.
Jag har i veckan sökt Lars Jansson, lokalpolisområdeschef i Västerås, men inte fått någon intervju. Polisens presstalesperson Magnus Jansson Klarin igen.
Vad tänker du om spridningen som de här uppgifterna fick?
Ja, men det är ju det som blir lite problematiskt, att det blir när felaktig information sprids. Och det är ju lite därför också vi valde att gå ut och göra ett förtydligande. Sen medier har ju sina åtaganden, deras bedömningar och vi har våra bedömningar i våra, hur vi ser på olika sammankomster och sådär. Så att man måste respektera mediernas roll i det här också. Vad de gör, det kan inte vi påverka, men vi kan hjälpa till och säga om saker är rätt i efterhand i alla fall, om det har blivit fel från början.
Reporter här, Edvin Ek. Med ett rekordhögt valdeltagande valde den ungerska befolkningen förra helgen en ny väg. Det här när Viktor Orbán med stora siffror förlorade valet mot sin motståndare, oppositionsledaren Peter Mogyar. Under de 16 år som Viktor Orbán oavbrutet suttit vid makten har den ungerska pressfriheten minskat drastiskt. Statligt finansierade medier har förvandlats till regeringsmaktens megafoner och dagstidningar, förlag och tidskrifter har titel efter titel köpts upp av företagare med nära band till Orbáns parti Fidesz. Valets vinnare, Peter Mogyar, har nu utlovat att den ungerska pressfriheten ska återställas. Frågan är, kommer han att lyckas? Johan Cedersjö har träffat förlagsredaktören och ungernkännaren Peter Karlsson som precis kommit hem från 2 veckors valfeber i Ungern. Och de börjar med att prata om en uppmärksammad intervju från veckan.
Ja, men alltså det var ju första gången någon på 20 år skulle jag säga, som någon inom statsmedierna, liksom inom public service, det som borde vara public service-medierna, sa någonting kritiskt mot Orbán-regeringen. Talade ut och kritiserade också journalisterna då, för att de har deltagit i den här propagandan.
Szerkesztő asszony, pillanatra itt körbenézek, és jó érzés itt lenni másfél évvel azután, 2024 september 26 után.
Stämningen i tv-studion är iskall. Det är onsdag 3 dagar efter valet. Peter Mogyar tittar runt och säger att det känns bra att vara här. Det har inte fått vara. Jag har inte blivit inbjuden på 1,5 år.
Itt ebben a stúdióban többször elhangzott, hogy az én kiskorú gyerekeim nem állnak velem szóba, miközben velem élnek.
I den här tv-studion, säger Peter Mogyar, har jag, mina barn och människor nära mig smutskastats dygnet runt.
Megengedőbb befejezzem.
Persze.
Ha már így másfél öt vártam erre a pár mondatra.
Nem szóval, át szándékomban ezt a vártam.
Köszönöm szépen. Szóval,
Han blir avbruten, men ber om att få fortsätta. För, säger han, jag har väntat i 1,5 år på det här ögonblicket. Vi kommer nu, som något av det första vi gör, att sätta stopp för den här lögnfabriken. Det finns inga perfekta medier, säger Peter Mogyar, Men det här skulle till och med imponera på Goebbels.
Ami utan Goebbels, vagy az észak-korai diktátor is megnyalta volna a tíz ujját, hogy egy igaz szó nem hangzott el, az biztos, hogy nem folytatható.
Peter Carlssons mamma kom från Ungern. Under de senaste 20 åren har han följt utvecklingen i landet nära. Han är till vardags förlagsredaktör på Norstedts. Intervjun i tv-kanalen M1 var historisk, säger han. Och i måndags, bara 2 dagar innan den intervjun, inträffade en annan händelse med liknande symbolik. Det här efter att Peter Mogyar hållit en presskonferens.
Väldigt symboliskt och väldigt tydligt så sa den här presssekreteraren precis innan han skulle ge frågorna till journalisterna. Så sa han att de vi först tänker ge ordet till, det är de ungerska oberoende medier som under 16 år har fortsatt att göra sitt jobb, granska makten och skriva sanningen, skriva och rapportera om sanningen. Så att då gick det till Partizan, 444, Telex. Det var liksom de första som fick ställa frågor.
De har knappt fått ställa frågor tidigare.
Nej, det är precis. Det har liksom, ingen har ju fått intervjua Orbán. Ingen har fått intervjua Orbán. Utom när han sitter själv i statsradion och lägger ut texten om sitt program varannan vecka.
Det var en smutsig valrörelse, säger Peter Carlsson. Hela den maktapparat som Viktor Orbán har byggt upp under sina år som premiärminister var engagerad i att måla upp oppositionen som ett hot. Orbán trogna medier fullföljde hela vägen fram till valurnorna.
På söndag eftermiddag på valdagen så stod det saker som det här är Peter Madjars hemliga plan för att ta över makten via våldsamma demonstrationer och sånt där. På något sätt fortfarande skrämma upp befolkningen för att gå och rösta för det säkra valet, nämligen Fidesz då. Och på fredag morgonen, bara 2 dagar innan, då spreds ju en film om där de här liksom, en ukrainsk, vad man då påstod var en ukrainsk grupp som skulle liksom styra de här våldsamma demonstrationerna och inta parlamentet och allt vad det var för någonting.
Peter Mogyar har varit tydlig med att han vill ha total förändring i Ungern. Han vill bekämpa korruptionen och ge medier frihet. Men med valvinsten klar är nu frågan såklart hur det ska gå till. Peter Carlsson tror inte att det kommer bli enkelt. Det finns ett stort stöd för en mer oberoende journalistik i befolkningen. Men tilltron är skadad.
Det tar lång tid att bygga upp förtroende för medier, men det går väldigt fort att rasera. Och det här är ändå, nu är det 20 år ungefär. Mm. Liksom. Och tror du på Peter Magyar när han säger att han vill ha ett medielandskap med mer oberoende medier?
Det tror jag. Men det tror jag. Alltså, hela alltså, budskapet har ju varit att liksom få bort det här liksom ensidiga, totalvinklade, urbanistiska systemet. Som ju inte bara handlar om medierna heller. Det handlar ju liksom om ekonomin också. Inte minst liksom, med den korruption som har funnits. Men också alla liksom mindre företag har mer eller mindre varit tvungna att liksom, för att få vissa upphandlingar eller liksom olika sådär. Om du använder det här företaget då kommer det att liksom fungera allting. Så. Och det är nog det som... Jag tror att han kommer att bygga upp... jag hoppas det i alla fall. Men det är klart, det går inte att veta. Han har ju också 2/3 majoritet som Orbán fick redan 2010 och sen utnyttjade det till sin egen fördel. Men budskapet har varit hela tiden att liksom återställa demokratin och mångfalden. Han har ju inte sagt, han kallar det inte liberal demokrati, men pluralistisk demokrati. Att det ska liksom finnas utrymme för många röster.
Det sa förlagsredaktören Peter Carlsson. Och med det är medierna slut för den här veckan. Ljudet skötte Johan Hörnqvist, producent är Johan Cedersjö och jag heter Freddy Rammel. Demokratin dör i mörker som det högtravande mottot lyder. Och det gäller även mediekritiken. Så fortsätt tipsa oss. Vi hörs.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.